till. Oj, oj, oj!
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god!
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags igen att diskutera MMA. Vi hade en gala helgen, vi har en gala nästa helg. Och det har såklart varit lite små intriger som har uppstått på nätet. Paul Levi här med...
Seba.
Ja, via Skype. Härligt. Vi får liksom inte vara med varandra längre.
Nej, tyvärr. Vad händer? Jag hoppas att jag får vara kvar hela det här avsnittet i alla fall.
Ja, exakt. Det återstår att se. Men du, jag tycker att vi direkt hoppar på den galan som var i helgen. Och vi börjar med main eventet där Kevin Holland hoppade in på kort varsel mot Marvin Vettori. Det var 5 ronder. Efter 5 ronder så var det ingen tvekan om vem som var segrare. Det var Marvin Vettori. Tankar om matchen där, Sebba, från din sida?
Alltså jag är lite besviken på Vettori ändå, alltså. Jag trodde han skulle lyckas avsluta Holland alltså innan den här matchen då liksom. Men jag tyckte att stående så fick typ, hade Holland mera fördel liksom. Fick bättre träffar. Men Holland kan ju inte försvara nedtagningar, och det var ännu tydligare i den här matchen också. Då inte heller Vettori är en en brottare med samma resumé som Derek Brunson, men ändå lyckades liksom få ner Holland gång på gång och kontrollera han nere. Så Holland har, ser vi, läxa att göra. Jag läste nu också att han ska börja träna med DC på sin brottning, vilket vi får se om det gör något liksom. Det är lite sent i karriären och komma på att man inte kan staffa en takedown.
Nej, men verkligen, jag kan inte mer hålla med. Jag tror att han kom upp i kontrolltid, tror jag var så här 20 minuter och några sekunder, eller om det var till och med 21 minuter och några sekunder. Men samtidigt tyckte jag att man såg att när de hamnade på en viss distans, där var Holland lite av ett problem för Vettori.
100%. Och det här med rematchen mot Adesanya de surrar om, liksom, det är också så här, hade han problem med Holland på fötterna på den här långa distansen, så kommer ju Adesanya, säger vi, var nivåer över Holland i strikingen på den här distansen liksom. Och då kommer inte Vettori ha en chans alls.
Nej, jag förstår varför Vettori också kampanjar väldigt hårt för den här returmötet mot Adesanya. Han har klättrat, han har vunnit. Det är klart att han kommer föra fram sina argument. Det finns pengar, att få en titelmöjlighet är stort. Jag tror att han blir den första, alltså renodlade nu då får vi säga, italienaren som faktiskt går en titelmatch, va? Jag tror ingen har nått det. Sakara har ingen minne av gick någon titelmatch. Aya Quinta är ju egentligen amerikan, men nu ska vara hårdrar riktigt ordentligt här då. Medan Vettori är ändå född och uppvuxen i Italien. Men han har bott de senaste åren i staterna.
Det är väl i så fall Matt Serra som är närmast.
Ja, men exakt. Ja, men det var det jag tänkte. Jag vill lite utesluta de fighters ändå då. Men nej, men
ingen renodlad liksom Italien, nej.
Nej. Jag ser det också, alltså det där returmötet, det blir svårt. Och vi lyfte även det i senaste avsnittet, och sa vi ju det att Vettori behöver sätta stämpeln på det här, han behöver hitta ett avslut. Då kanske man kan prata om att det finns en eventuell titelchans för honom. Jag har lyssnat på lite andra amerikanska medier under helgen, och alla är väl på samma linje där, märkte jag, att alla tyckte väl att den här vinsten är väl inte det som gör att man säkrar en titelchans, utan...
Nej, alltså då skulle han ha knockat Kevin Holland eller submittat honom. Inte en decision-vinst.
Nej, jag kan verkligen inte mer än att...
Dessutom mot den fighter som hoppade in på kort varsel.
Ja, alltså vad händer egentligen med Holland här nu? Vissa är ju typ oroliga, har jag märkt, att så här, kommer hypen dö på Holland, eller vad händer? Vad tror du?
Alltså jag tror han kommer få fightas igen, men jag tror också att alla har fått se vilket hål han har i sitt game liksom. Så nu kommer ju alla, säger vi. Alltså visst, Jacare-knocken, men det är en sån grej som händer en gång ibland. Men jag tror många har sett vart han har sina hål. Alltså visst, stående är han farlig, men får vi bara ner han och kan kontrollera han i ronderna, så vinner folk ronderna, för han tar sig inte upp därifrån.
Nej.
Så jag tror ändå han kommer få fler chanser. Han har ändå ställt upp för UFC. Men jag tror inte han kommer... Alltså, han måste göra en ändring i sitt game om han vill klättra upp och hamna på toppen. Liksom. Mm.
Mange lyfte under kommenteringen som vi gjorde här i helgen att han tyckte att vad heter det? Att Kevin Holland borde gå ner en viktklass. Han vägde in på 183, han var inte ens på 185 och han har inte bantat ingenting. Mange spekulerar att han kanske har 5 kilo klippa, det är en hård bastning. Borde han istället gå ner till välter? För här tycker jag också att det var så tydligt med styrkan här också.
Ja, jag håller med Jycken. Det är, alltså de här stora killarna, när de får ner han på rygg, det är omöjligt för han att ta sig upp. Liksom. Och det är, i alla fall när de bara skjuter på benen, så är han lite för svag i höfterna för att kunna stå emot takedownsen. Mm. Så jag tycker definitivt att han bör prova gå ner.
Det
är dags. De här stora killarna kan brotta ner honom. Då är det dags att kanske, hur säger vi, gå ner i en viktklass och ha ännu mera reach och längd och förhoppningsvis ha styrkan som kan kontra, hur säger vi, de andra i den viktklassen att ta sig upp om man hamnar på rumpan.
Ja, för det känns som att han har två val här nu. Det ena valet är nog enklare, skulle jag säga i alla fall. Och det går ner lite och testa väldigt vikt. Det andra är att bygga upp sin kropp så att han är en mer naturlig mellanviktare. Men det tar tid. Det går inte att bygga muskler bara på så här, men nästa, jag ser till att gå upp 5 muskler här, eller 5 kilo muskler på en månad.
Det och nu ska jag lägga ner tid på brottning, ska lägga ner tid på att gå upp. Alltså det är för mycket saker som ska, hur säger vi, byggas. Och det kommer ta tid, så jag tycker alternativ 2, går ner i en viktklass är bäst, eller om det är alternativ 1 liksom. Mm.
Jag ska ta fram rankingen här bara. Så tänkte jag att vi ska titta på mellanviktsrankingen för att dels, ja men nu tänker jag lite på Vettori helt enkelt. Ska jag se här. Vi har, mästaren är ingen frågetecken, det är Adesanya. Etta är Robert Whittaker, 2 Paulo Costa, 3 Jared Cannonier, sen har vi Derek Brunson, Darren Till och sen då 6 Marvin Vettori. Kevin Holland var 10. Vi får se om han får vara kvar på 10:e plats eller om han faller lite där. Jag tror att det beror nog lite på hur matcherna i helgen utspelar sig. Alltså som vi har sagt redan, Vettori 6 idag. Han skulle egentligen ha mött Darren Till. Darren Till har brutit nyckelbenet. Jag vill fortfarande se honom mot Darren Till. Frågan är ju bara när Darren Till är hel och kan fightas. Ett alternativ här som kanske sticker ut för mig direkt, det är väl egentligen Vettori mot Derek Brunson. Båda kommer från seger mot Holland. Cannonier har ju brutit armen. Paulo Costa dricker vin. Robert Whittaker ska möta Kevin Gastelum. Så, var det någon som stack ut för dig där?
Nej, utan det är den matchen som ska göras tycker jag. Båda har mött Kevin Holland och varför inte möta varandra nu liksom. Och vinnaren där och gör ju ändå ett statement. För då vinner man över mot en topprankad motståndare och då kan man verkligen ta sig an topp 3 om vi säger så.
Ja. Och vi kommer prata om Robert Whittaker och Kelvin Gastelum när vi går igenom galan som utspelar sig nu på lördag.
Det finns ju en liten så här men som jag har kollat lite på nätet där. Det är att de säger att skulle nu Gastelum, alltså, eller jag tänker, det kommer inte ske heller. Alltså, om Gastelum skulle vinna nu så kommer inte de vilja göra Gastelum Adesanya som, alltså att Gastelum kommer få möta Adesanya som nästa match liksom.
Nej.
Men vinner Whittaker är ju det matchen som kommer bli av. Så då tror jag att de gör, nej det var någon som skrev att skulle nu Gastelum vinna vid Whittaker så kommer det nog bli Vettori Adesanya som, att det är den matchen som görs. Inte att det blir Gastelum Adesanya. Men vinner Whittaker så är det såklart den matchen som går före allt.
Ja, det kan jag tycka med. Och, vi håller på den konversationen. Vi kommer komma in på det. Men när jag är på ditt spår med där. Kelvin Gastelum har vunnit en match i mellanvikt, va? Det är väl bara, han har bara vunnit mot Ian Heinisch tror jag. Så det är lite svårt att bygga den rematchen, medan det är såklart mycket lättare att bygga en rematch mot före detta champ Whittaker. Så jag håller verkligen med där. Men
Vettori. Exakt.
Vi får se hur det blir. Jag tror att efter lördag, nästa MMA-podden, då kommer vi nog ha bättre svar på de här typen av matchningarna. Vi ska se. Jag vill hoppa på första matchen på huvudkortet som var Mike Perry mot D-Rod, Daniel Rodriguez. Alltså jag är så förvirrad till Mike Perry och både jag och Mange lyfter det här flera gånger. Men alltså, there's levels to this shit, men det känns som att han har skickat ut en jävla massa nivåer. Det fanns ingen huvudrörelse, han var helt plattfotad. Det fanns ingenting.
Han bara sprang rakt fram och sa, nu ska så lyckades han med det, men that's it.
Nej, det är jättekonstigt. Jag sa det i kommenteringen, att han ser ut som en skugga av sitt forna jag. Ja.
Men han är ju medveten om det själv. Han skrev ju någon som säger att han used to be great och att han inte vet heller vad som sker. Liksom.
Jag tror att vi lyfte det lite sist också. Ibland vill folk ha en utväg. Man vill ha en anledning och det går att försvara sig med fan, jag borde ha tagit tag i träningen mer, jag borde ha gjort det här mer seriöst, jag gjorde inte det liksom. Tänk egentligen vad som hade kunnat vara. Jag får lite den känslan av Mike Perry, och det är därför jag tror att han har struntat i det här. Darren Till skrev också massor om Mike Perry, att liksom, kom hit, jag hjälper dig, din fru, ditt barn, bo här, var hos oss liksom. Han behöver någon, han behöver en mentor, eller vad han sa nu då, någon som han då ser med sin egen coach, Darren Till, alltså med sin egen coach, att han litar på honom så mycket, det här förtroendet och att de jobbar ihop. Men jag tror att Mike Perry på något sätt har jobbat ihop med folk, sen har han bara stuckit helt sin egen väg, och det funkar inte.
Nej, jag tror att det har funnits, alltså det måste finnas en plan med någon som ser över hans träning, hans utveckling och sa okej, nu har du blivit bättre på det här, nu jobbar vi på det här. Just nu känns det som att han bara tränar typ, och så går han matcher. Utan att det finns en större plan kring, alltså att hans game ska bli bättre. Och han har ju mött bra folk och nu är plötsligt han stagnerat i sin utveckling och bara är den här köttskallen liksom. Och han var ju tydlig om att han bara har en match kvar på sitt kontrakt, och då är det väl den matchen som kommer vara avgörande. Så det är som vi sa förra veckan, han måste ta sig till ett större camp och liksom dedikera sig om det är det här han vill. Det kanske inte heller är det här han vill innerst inne. Och då blir det en sån här prestation i nästa match också. Då är Mike Perry kanske ska göra något annat istället.
Jag tror att Mike Perry återigen väldigt hobbypsykolog här och väldigt spekulativt, och det hoppas jag att alla som lyssnar också fattar. Men jag får lite känslan av här att han är en sån person, när det går bra, då är han på toppen. Men blir det lite motgångar, och nu syftar jag inte i fight, för att den här killen ger inte upp, det är uppenbart. Nu syftar jag lite utanför hur han jobbar efter sina förluster. Men när förlusterna börjar raddas upp, jag tror att det där sätter sig väldigt mycket i skallen på honom på något sätt. Yes. Det blir svårare för honom att gå in, medan när han vinner, då blir det här oövervinnliga självförtroendet. Han är en väldigt självförtroendebaserad fighter. Nu har han kommit upp i nivå, det har blivit tuffare motstånd. Men det här i helgen var ju katastrof. Men jag vill verkligen lyfta, wow, till Rodriguez. Alltså jävlar vad han såg bra ut. Och hur han jobbade med sin jab. Han prickade Perry på allt. Han plockade isär honom. Och det där ansiktet såg ju inte roligt ut efter 15 minuter.
Nej, jättebra jobbat. Helt rätt, säger vi. Alltså fight, hur säger han? Fightades helt rätt mot Mike Perry. Han hade lite problem att han blev nedtagen av Mike Perry, men förutom det så tycker jag ändå han gjorde det han skulle göra.
Ja, det är grymt. Jag är nyfiken på att se båda igen, och jag är väl egentligen mer nyfiken på att veta vad Mike Perry kommer att göra här nu, ifall han gör så som han twittrade ut, eller om det var Instagram han kom ut med det här uttalandet då. Ja. Ja, som sagt, det är en spännande tid för Perry, eller för oss kanske, så vad gör han? Det blir mycket frågetecken runt den mannen just nu. Men det hade varit jävligt kul att se honom sticka till Darren Till. Alltså,
mer för den. Ja. Ser vi den dynamiken de två har också, så vore det roligt så här embedded avsnitt. Liksom, ja, och verkligen. Se med där, någon liksom countdown. Men någonting måste han göra, för annars kommer han ångra sig.
Verkligen.
Och tänk om jag nu hade gjort någonting.
Och det är det jag menar med det är den där ursäkten ibland. Ja, men om jag hade gjort det här, det kunde jag sett annorlunda ut. Och många har den genom livet, och jag tror att det bästa är att gå in all in, försök, ge allt, och funkar det inte, då funkar det inte, men då har du ändå gett ett genuint försök istället.
Ja, då har du inte de här what if i huvudet liksom.
Nej. Nej. Ska vi rulla vidare till Arnold Allen och Sadiq Yusuf, som var co-main eventet, en väldigt hypad match på kortet. Och jag var jättetaggad inför den. Den var bra. Det var kanske inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag måste säga, min lite så tanke under den här matchen är, Arnold Allen har ju sagt att han vill få det här utropstecknet. Han vill verkligen sätta stämpeln på en match. Och han var nära några gånger. Han fick till några knockdowns. Men så safeade han. Och det här förvånar mig lite med honom, när han ändå så gärna vill få det här avslutet. För att Jag förstår balansen i att ibland backa tillbaka, jobba tillbaks den fördelen man hade. Men med honom blir det som att han backade och safeade nästan för mycket. Jag skulle vilja se honom gå på mer. Jag tror faktiskt att hade han drivit på mer i vissa instanser så hade han kunnat fått ett avslut.
Ja, killen behöver lite killinstinkt, det är ju det. Och det kan du inte få på burk liksom, utan det är någonting naturligt att ha. Och att han, alltså tyvärr, han kommer inte få det här uppropstecknet bredvid sitt namn. Det är liksom, antingen har du det eller inte. Och det här är en kille som liksom, någonting måste ske i han, att han ska ha den här lilla blodtörsten att säga, åh, nu har jag fått träff, nu är det dags att avsluta, istället för att säga, åh, ja, vakta lite och ta det lugnt här. Och då kommer du bli en, visst, du kanske vinner alla dina matcher men på decision, men du blir ingen liksom stjärna på det.
Nej.
Och han har ju haft all potential, alltså man tänker att UFC har ju ändå byggt han och hypat han ett bra tag, att så här, ja, men det här är the new kid liksom typ. I alla fall för något år sedan, och nu har han ju inte, hur säger vi, han har inte lyft upp till den hypen alls. Så han kommer ju bli liksom en i mängden.
Ja, det är synd på ett sätt. Ja. Han är väldigt bra.
Ja, han är väldigt bra. Men han måste ju ha det här, ser vi. Alltså, avslutare. Folk gillar att se avslutare. Ja. Folk gillar att se folk som liksom sticker ut. Sen att, så här, visst, du kanske förlorar någon match här och där. Men det gör inte så mycket så länge folk ändå vill se dig fightas. För att de vet att så, ja, men, det blir en bra match. Och han avslutar folk liksom. Oavsett om det är knockouts eller submissions. I alla fall en stämme som går för the kill. Liksom. Eller tjej.
Ja, fin respekt mellan honom och Sadiq Yusuf efter matchen. Jag får en känsla av att de här två kommer man nog se i någon form av camp tillsammans. Jag fick lite den känslan efteråt. Att jag tror att Yusuf är nog en sån där som, okej, den här killen vann mot mig. Jag behöver nog gå dit och träna lite där borta och se vad de gör.
Mm.
Så, men som sagt, båda är fortfarande två väldigt, väldigt spännande fighters. Men jag har följt Allen ända sedan Cage Warriors. Och jag skulle vilja se lite mer Killer Instinct. Men det, om det inte kommer inifrån, då gör det inte det. Mm. Däremot så tror jag definitivt att han kommer fortsätta klättra. Det här är en motståndare som kommer bli ett problem för väldigt, väldigt många.
För han är ju, säger vi, han är ju bra. Men han saknar det där momentet som gör han livsfarlig.
Mm.
Och det kommer ju också bli jobbigt när han klättrar upp sen när det är folk som liksom är livsfarliga. Och då vet de att så, okay, den här killen är ingen avslutare. Jag måste bara liksom, alltså han vinner ronderna.
Ja.
Och sen har du folk som är avslutningsmaskiner som det är lite en annan dynamik mellan dem då.
Nej, men faktiskt. Så det, ja, vi får väl se vad som händer där. Du, jag tänkte Mackenzie Dern mot Nina Nunes. Det, ja. Dern ser bra ut. Och i bra form, måste jag säga. Hon missar inte vikten längre.
Det har hon gjort varenda matchen sen det var knas med vikten. Eller till och med då såg hon ju bra ut. Men den här matchen var ju liksom, här fick hon bara göra sin jits.
Mm.
Och alltså, hon behöver ju lite tuffare folk typ, alltså möta.
Ja, verkligen.
Det är vad jag tycker, att det är liksom, hon kör ju över folk. Alltså verkligen.
Mm.
Där har vi en tjej som går för the kill. Som går för avsluten liksom. Och var det matchen innan här, var det hon valde att stå upp, eller hur? Innan den här matchen.
Jag kollade två sekunder. Så tar
jag för mig att det var någon. Och man blev liksom så här, åh, kolla, nu har fått lite händer också.
Ja, precis. Det var brasilianskan Virna Yandiroba som hon mötte. Och då var det en tre rondare.
Mm, och sen liksom har hon ju det här extrema jiu-jitsu-gamet. Mm. Där hon är jättebra på världsklass liksom. Och ja, hon kör igenom folk nu och jag tycker hon får hoppa upp, fortsätta klättra upp. Hon är redo.
Och jag tror även att hon faktiskt kommer flyga upp bra mycket här, för jag vill minnas att hon var typ 10 och Nunes var någonstans topp 5 alternativ 6-7 där rankad. Så Nina var mycket högre i rankingen än Dern.
För Dern har ju den spetsen att det spelar ingen roll vem hon möter, liksom blir det en grappling situation. Så kan hon vinna över vem som helst.
Ja.
Och ja, det är det som gör henne som en liten joker. Liksom. Spännande att ha henne där uppe i toppen.
Nej, men verkligen. Vi hoppar fram till galan som ska gå nu på lördag. Då har det blivit dags för Robert Whittaker och Kelvin Gastelum. De skulle ha möts för ett tag sedan och då var det en titel som stod på spel. Helt plötsligt så var Robert Whittaker tvungen att, jag minns inte vad han skulle operera, om det var en blindtarm eller vad, någonting hade gått, så han var tvungen att göra en väldigt akut operation. Kelvin Gastelum gick runt och spatserade med ett bälte och menade att han har vägt in, så nu är han den nya mästaren. Det landade kanske inte så jätteskönt hos fansen med tanke på att Robert Whittaker uppenbarligen låg under kniven och blev opererad. Hur som haver, nu står de framför varandra. Det är en femrondare, Kelvin Gastelum, som blev den så kallade The Dark Horse när han var med Ultimate Fighter, som var icke den mest favorittippade, tvärtom. Folk ansåg väl att han skulle åka ut tävlingen ganska snabbt. Han gick och vann hela tävlingen. Däremot kanske alltid haft lite problem med vikten. Folk inom MMA-svängen som verkligen jobbar med MMA, alla säger samma sak. Kelvin Gastelum gillar mat och han har väldigt svårt att sköta sin kost tydligen. Det intressanta här är ju att efter hans vinst, som var ett delad domslutsvinst mot Jacare Sosa 2018, så han förlorar mot Israel Adesanya. Han har förlorat mot Darren Till. Han har förlorat mot Jack Hermansson, men nu senast vann han då mot Ian Heinisch. Innan det, ja, så var det lite mer vinster och förluster. Alltså, jag är kluven till Kelvin Gastelum. Ibland gillar jag honom och sen ibland, jag vet inte. Och jag var nog lite så här, jag vet inte när jag såg honom mot Ian Heinisch senast. Jag var inte imponerad, om jag ska vara ärlig. Vad tänker du?
Ja, alltså, Han är ojämn. Ibland är han jättebra, eller han var jättebra förut. Liksom, och har bra vinster över folk på toppen. Liksom. Jag kommer ihåg den här knocken, han knockade Bisping för länge sedan också. Det var ju typ hans guldera då. Gastelums, hur säger vi? Jag menar, han var som bäst. Liksom. Och sen så har han ju mycket rutin. Han kom in ung i gamet. Så frågan är om inte vi har fått se en liten sån här, hur säger vi? Där han kanske blomstrade lite för tidigt. Och nu så har han åldern på sin sida, men kanske inte fighten på sin sida hela tiden. Men han håller ju en hög nivå. Har mött jättebra folk och väldigt bra rutin. Men jag ser ingen nytt liksom heller. Och jag tror att hans hunger verkar inte vara där på samma sätt heller. Han är ju väldigt ojämn, men samtidigt så kan han ju vara en sån fighter som helt plötsligt går in och vinner över någon som Whittaker också. För han har ju den, alltså någonstans i tiden så har han ju varit den fighten som har chockat. Och som har, vi säger, någonstans i sig de skillsen att kunna vinna mot toppen. Men någonting har hänt, och jag tror att det är det. Han har blomstrat lite för tidigt och sen så har det liksom börjat fejda bort lite. Den här, säger vi, inte talangen, men typ hungern att vilja göra det här 1000%. Liksom.
Jag tror att det här är en match som kanske motiverar honom mer. Det är en före detta mästare. De skulle ha mötts tidigare om titeln. Att det kanske är det som behövs. Att en fighter också som typ Ian Heinisch kanske inte riktigt motiverar honom. Även om det ska göra det. Så gör det inte riktigt det. Jag tror att det kan vara en faktor när det kommer till...
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Det är det jag säger. Gastelum är sådär. Han håller jättehög nivå. Han är jättebra. Men han är väldigt ojämn. Och vad det beror på vet. Alltså, man kan bara spekulera. Men alltså, vad säger vi? Han ska kunna vinna över Whittaker. Men han ska också kunna bli överkörd av Whittaker. Det är lite så. Så han är liksom, vad säger vi? Han är väldigt, väldigt ojämn. Jag ser inte att så här, att Whittaker ska bara kunna köra över Gastelum. Gastelum är en topp fighter. Men det beror på vilken Gastelum som står där. Är det den Gastelum som liksom är där och är hungrig och som liksom gjorde en bra match mot Adesanya, eller är det en Gastelum som kommer in lite säger vi, småfet och loj och riktigt gör det här bara mer för en paycheck liksom. Så jag vet inte om det är det jag menar med den här blomstringen, att det kanske var hunger i början och nu har det mer blivit en rutin och jobb det här liksom. Alltså pengarna ska in, jag tränar så hårt jag kan, jag gör en match, men det saknas den här lilla extra dimensionen att vi ser vi presterar det lilla extra championship level prestationen liksom.
Jag förstår inte det här med mat, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså det är, jag fattar, mat är gott. Men samtidigt när man väljer en viss sport, man ska vara en så kallad atlet, då förstår jag inte att det ska vara ett sånt jävla problem. Alltså... Jag fattar att det är gott med mat, men återigen, om du väljer en proffskarriär och vill vara en atlet, och det är väl där jag särskiljer ibland, kanske det som är atleter och fighters. det är de som ändå kan sköta kosten, de bibehåller en viss fysik under året. Och, för jag tror att Gastelum, om han skulle sköta sin vikt, jag tror att han skulle vara så otroligt bra i weltervikt. Det är mer det jag fiskar efter det här än kanske mellanvikt. Han är bra i mellanvikt, men förstå om han skulle styra upp sin fysik. Alltså han hade varit ett odjur i welter.
Men det är det jag menar, det är ju hans egna hunger och motivation. Ja. Alltså, är det värt att dygnet runt leva med ambitionen att du ska bli som bra fighter och bli champ? Eller är det match per match?
Men han är ju en quest for gold.
Lite att så här, okej, okay, vet du vad, jag äter rätt och gör allt rätt. Det är en helt annat driv i dig. Mm. Och jag tror att det där drivet har han inte. Utan nu är det liksom, om jag har signat ett kontrakt, nu är det fight, nu är det camp här i 6 veckor. Nu ska jag äta lite rätt här. Men när det inte är match så liksom, och det är förståeligt också. Han är ju människa utanför, men det är det jag menar. Då har han inte den där besattheten att så här, jag måste göra allt rätt för att jag ska bli så bra jag bara kan.
Ja. Jag är kluven, jag har haft mycket diskussioner med det där med folk och just mat, och jag fattar, men ändå så är jag så här, det är ditt jobb, det är din plikt. Och just med honom, det är tydligt att killen skulle kunna kapa x antal kilo, liksom det är inte...
Men senast på, jag tror det var Embedded eller Countdown, när han skulle möta Heinisch, så fick man ju se lite mer inblick. Han hade byggt sitt gym i sitt garage, och han hade någon ny flickvän där, eller fru, som ändå hade lite mer koll på kosten och är den som liksom sköter hans kostschema. Så förhoppningsvis så har han fått lite mer kunskap i hur kost och nutrition och sånt funkar. För jag tror också att det beror på att han kanske inte hade den kunskapen alls liksom, och som en jinkare som tror att Mexican food är liksom, det är det du ska äta för att bli, prestera på topp, kanske inte är 100% korrekt heller.
Nej, för det jag har hört nu, det här är alltså konkret insiderinfo från folk som verkligen har varit i hans camp. Maten är alltid ett problem och han vägrar att lyssna. Han vill inte höra på de grejerna, utan han, med alla råd han får om mat, så gör han motsatsen ändå. Och det där är tydligen alltid ett problem med hans tränare, att de försöker styra honom i rätt riktning med kosten, men tack och se för gott liksom, och han fortsätter att äta.
Så är det nog djupare problem som botten har något problem med liksom mat, att det är något sånt som
förmodligen
det måste nog vara något sånt liksom. Han har någon skadlig, säger vi, relation till mat på det sättet.
Men vi får se. Alltså det är kul att matchen blir av. Hur den är så blir det roligt. Jag kanske inte riktigt tycker att det var Gastelum som skulle få möta Whittaker här. Jag hade kanske hellre sett Jack. För det var lite kort varsel det här, va? Vem var det Whittaker skulle möta egentligen? Paulo Costa. Han skulle möta Paulo Costa. Så var det.
Men jag tror att så här, resten, alla andra är bokade. Mm. Just nu, och jag tror att Gastelum, som vi sa, han är ju ändå ett topp-topp-namn liksom.
Jack ville ha matchen mot Whittaker, men han fick inte den. Men jag tror att det är att han har torskat mot Vittori. Jag tror att det är något sånt. Men samtidigt så har han ju spöat Gastelum, så MMA-matte återigen, det blir aldrig korrekt.
Är den stjärnan, han har kvar sitt namn i alla fall som en stjärna.
Jag tror det med.
Och det väger ganska tungt då. Att folk också känner till han, och det blir ett bra, säger vi, en replacement fight liksom. Det blir profil de lägger in och som får fightas mot Whittaker.
Har vi någon segrare här då?
Jag tror Robban vinner faktiskt.
Ja.
Jag tror faktiskt Robban vinner. Hur han vinner vågar jag inte säga, men jag ser han som vinner efter den här matchen. Då han är lite, alltså, han är ju disciplinerad på alla sätt. Och han har ju ett mål här, det är ju att få möta Adesanya igen.
Alltså grejen är, ju mer jag tänker på Adesanya Whittaker, så är jag, den börjar trigga min nyfikenhet mer och mer för varje gång. För jag tror att Whittaker kommer ta den matchen och jobba från en helt annat, från en helt annan gameplan om de möts igen.
Och helt nu efter Blachowicz-matchen också, så har ju säkert han sett vissa, hur säger vi, luckor i Adesanyas game som han kan inför rematchen liksom, så det här ska jag tänka på, vill jag göra det och det, och det blir alltid intressant med rematches liksom. Speciellt när det är på den här topp-topp-nivån.
Ja, spännande tid även i mellanvikt. Du, vad har hänt på Twitter, du som the Twitter King?
Det har varit jidder mellan McGregor och Poirier.
Ja.
Bland annat. Det har varit mycket i det med alla möjliga, men där fick vi reda på att Conor aldrig gav de här pengarna till Dustins charity. Nej. De dök upp de här 500 000 dollarna som han hade lovat, utan helt plötsligt började de ghosta alla samtal från Dustins team, och de pengarna dök aldrig upp. Och Connor har ju kontrat där med att han ger bara pengar till stiftelser och charity, säger vi, ställen där han kan följa pengarnas väg och vet att de kommer till charity. Och med det försöker kasta lite smuts på Dustins charity där, att pengarna kanske inte alls går till välgörenhet utan hamnar i Dustins ficka. Mm. Så vi har lite animosity här inför rematchen.
Ja, verkligen. Det var, jag vaknade upp till det där och läste det också. Tyckte det var lite intressant. Vi får väl se liksom var det landar. Eller så är det så att McGregor måste vinna. Och när han väl har vunnit så här. Här har du dina 500
000. Vi får se här. Eller så får väl Dustin komma här och visa någon bokföring. Att så här, men här har pengarna gått liksom hela vägen. Ja. Men det är kul. Det är alltid kul med lite mera drama inför den här fighten. Så då kanske inte blir det här sportsmannamässiga som alla vi var oroliga för förra matchen. Mm. Då de var lite för bra vänner allihopa liksom. Utan nu kanske det blir lite mera, inte att de blir ovänner, men lite mera på spel liksom.
Ja.
Vilket är kul.
Nej, men verkligen. Det är ju alltid roligt när det blir lite intriger. Du, jag tänkte på ONE FC. Har det varit lite diskussion runt senaste tiden här då. Och då har vi ju dels, vi kan börja med Eddie Alvarez och de här slagen. Alltså, det har ju lyft en viss kontrovers. Vad är din tanke om just den matchen?
Han slår ju snabben i bakhuvudet, men jag tycker han ska få poängavdrag innan de diskar honom. Mm. Alltså, det är ju så det ska gå till liksom. Så du får varning, du får poängavdrag, gör det igen, du blir diskad. Här var det ju diskning direkt, vilket är väldigt skumt liksom. Speciellt i en organisation där du får sparka folk i huvudet när de ligger ner, så blir det ännu mera, hur säger vi, kontrovers. Men plus att, hur säger vi, jag såg att, du tror det var Chael Sonnen, gjorde någon bra breakdown på det som hände, att det var ju som när Junior Dos Santos som hette Gan nu senast. Mm. Att när han klagade på att slagen kommer i bakhuvudet, men det är ju för att han bakom örat räknas ju som bakhuvudet, men när han skyddar örat så blir ju att slagen glider ju in och träffar baksidan. Speciellt också när han vände bort huvudet, och det var någon liknande situation här och där Alvarez försöker slå han, men han täcker örat så slagen hamnar ju precis bakom örat. Men då är det upp till domaren, tycker jag, att så här, varna först, absolut, fortsätter han, poängavdrag, då blir situationen lite mer verklig och så okej, jag får inte göra det här igen, och sen diskar. Men ja, det är som det är.
Ja, för det var min tanke också, för folk har frågat mig på Instagram, och mitt svar var det att jag tycker att det domaren borde ha gjort först, det är att gå in, bryta, alltså exakt, verkligen tydligt stoppa, om det är för det bakhuvudet. För problemet som händer här är att han säger beware the back of the head, sen fortsätter han slå och domaren säger inget, men sen när han väl går ner och han börjar slå han i ansiktet, då kliver domaren in och bryter, och det är där det blir konstigt för mig. Jag tycker att
jag får upp en grej när det var Cage Warriors här. Jag tror det var samma gala som Tobbe gick på. Ja. När polacken skallade.
Just det.
Hela tiden. Men då var ju domaren väldigt med. Liksom. Han avbröt flera gånger, tog upp dem, gav han poängavdrag. Och så fortsatte killen och så blev han diskad. Alltså det är ett steg, liksom, ett fortlöpande steg till diskningen. Mm. Speciellt på den här nivån. Liksom. När du är med på den här nivån så tror jag faktiskt att Eddie Alvarez hade tagit åt sig av ett poängavdrag. Och ändrat, tänkt mer på vart de här slagen hamnar och kanske ändra strategi, att så vet du vad, jag ställer mig upp stället nu, eller vad han nu väljer att göra.
Ja. Det där, här tycker jag också att det är domaren som har ett visst ansvar. Jag frigör inte Eddie Alvarez från allt, men det är också domaren som måste vara, här, de behöver vara mycket tydligare, skulle jag säga.
Men å andra sidan, det är ONE, alltså det är lite så.
Ja.
Det är det.
Såg du Demetrius Johnsons match?
Yes.
Vad tyckte du om matchen i sig innan liksom avslutet?
Jag såg bara avslutet, jag såg inte hela matchen. Men jag såg avslutet och alltså, han tog det också. Jag gillar hur Demetrius tog förlusten. Mm. Han tog det som en liksom goat, som en champ, och det är liksom, det är det där som händer när knän mot, hur säger vi, mot downed opponents är tillåtna. Det blir en helt annan dynamik i gamet, och du kan inte, säger vi, gå ner på ett knä och försöka, alltså du måste vara mer med i vad allt som sker. Men jag tyckte det var, alltså
Dimitri ska inte känna någon skam för det där. Han gick ut som en champ liksom och tog förlusten som en champ också.
Ja. Jag kan inte mer än hålla med om det också. Däremot, jag kommer inte ihåg riktigt nu, men Aljamain Sterling har väl också varit ute och snackat lite om de här grejerna, va?
Han har varit ute jättemycket och snackat liksom, och typ så här, men det är karma typ så här, för att han höll på och bråka med Aljamain Sterling. Ja. Men här kan vi ju se hur effekten av ett knä, att killen är borta på riktigt, inte att han ligger och rullar runt och försöker prata lite och fortsätta rulla runt. Så där ser man ju lite effekten av ett riktigt knä. Liksom.
Det var min tanke också. Det intressanta är också efterspelet, att han går fram, han liksom tackar, medans Aljamain Sterling var i någon form av total chock.
Exakt.
Under hela instansen, bara, va, jag förstår ingenting, och det är det här folk har reagerat på det. Så det blir ändå roligt på något sätt att Aljamain Sterling kritiserar Dimitrius Johnson och snackar om karma, men samtidigt visar också Dimitrius Johnson precis det Big John och många andra har sagt, att jo, exakt, men när du väl får ett knä, du agerar på ett annat sätt. Så det stämmer ju.
De gör att du inte kan fortsätta matchen. För det är kunna. Alltså, då ser man ju det.
Ja. Och folk, men det är så konstigt det där. För folk ligger och rullar på ett sätt. När det väl blir brutet, då ligger de och rullar i en otrolig smärta. Men sen om de åker på en träff och det inte bryts, så försöker de fort som fan komma upp igen. Och så det finns lite den här filmningsmentaliteten även i MMA. Och det är inget fel. Ibland funkar det.
Det var väl en svensk fighter en gång i tiden som sa det, att så här, du har ju alltid råd att få en varning alltså, i en match. Så du kan använda dig av fulknep fram tills att du får den här varningen. Och så här, okej då, men fram tills dess så lyckades jag peta en ögat eller skalla han eller sparka han i bollarna. Liksom. Vilket ger dig för del i matchen. Jag kommer inte säga några namn, men det är en gammal svensk fighter som sa det.
Vad tycker du förresten om sparken som Holland satte på Vittori? Var den avsiktlig eller inte?
Både jag och nej.
Det var en av de grövsta. Det var ju såhär tå upp i pung. Alltså det är... Jag förstår att Vittori lackade på den där sparken.
In the moment så gjorde han det intentionally.
Yes, ja, men verkligen. Verkligen.
Svallar över.
Jag vill bara lyfta en sista grej innan vi rundar av här. Alla vet nog inte vem Jimmy Fleek är, men han har i alla fall valt att kliva i pension. Och jag tycker det är ganska intressant här att han gör det, för det är en relativt ung fighter. Och han skriver det, att han har tre nya mål i livet. Ett är att spendera mer tid med sin familj, hjälpa sin fru och nå sina mål, och att han vill avsluta en bok som han har påbörjat. Jag vill inte bli en Conor McGregor och jag vill inte bli en Dimitrius Johnson. Så ja, han är klar. Och nu vill han göra
väl
annat.
En dröm, sa han väl också. Att säga, ja. En annan dröm nu.
Ja. Jag tycker det är otroligt stort, måste jag säga.
Väldigt stort respekt att kunna liksom kliva av när du är på den nivån.
Ja.
Men så det är väldigt, väldigt stort, och då kanske, vad säger man, han vet ju själv att så här, jag pallar inte gå till de här träningarna varje dag, jag pallar inte dedikera mig till det här. Visst, jag får en paycheck då och då som är jävligt bra, men det är inte det här jag vill. Och inte passionen där, så ska du inte göra det, vad det än nu än är. Liksom. Det är väl som folk som slutar på i vissa branscher, byter jobb och så, nej, men det är inte det här jag vill.
Nej.
Och det är viktigt att våga ta de här besluten också.
Och det är intressant.
Han kan ju, skulle han få sug igen om några år, så kan jag ju bara säga, men vet du vad, jag går och fightar sin organisation under UFC, eller så blir han signad direkt till dem, vem vet.
Och han kliver av också med 4 stycken vinster.
Ja.
Och han gjorde en fantastisk submission, en flying triangle choke på Cody Durden.
Han lägger honom med på topp. Men vad säger man? Det är det jag menar. Så det skulle inte förvåna någon av oss här att skulle han nu efter 2 år vilja göra en comeback, att han får fightas UFC igen, just med det rekordet han lämnade.
Ja, han fyller 31 i år. Så han är fortfarande...
Ja, det är 30-årskrisen som
Förmodligen. Men jag tycker det är bra det där. Det är stort att våga ändå gå till ett annat håll och ta tag i andra drömmar och inte låsa sig vid identiteten att man är en fighter.
Och vem vet, han kanske blir en jättebra författare och så bara, just den här killen var en jättebra UFC-fighter också.
Ja, verkligen.
Han bygger ju bara sin biografi ännu mer.
Ja.
Vilket fett. Han är kul. Mycket som händer. Just det, sen var det ju Bellator i helgen också. Machida mot Ryan Bader, rematchen.
Jag har inte sett den. Hur gick det?
Jag såg lite highlights. Bader blev väl träffad tidigt i början av Machida med en huvudspark som wobblade till han. Men sen så lyckades han, hur säger vi, wrestle grinda ut Machida och vinna en decision.
Ja, kul.
Och är vidare då, är det första namnet som är vidare i deras turnering då. Och fightas om titeln.
Just det.
Fan, som nästa fredag nu när Kalle går så är det ju Phil Davis, Badim och den som går vidare där. Och så får möta vinnaren Rumble, Romero. Och sen är det Corey Anderson och någon usbek som ska fightas också på fredag. Mm. Så den där bracketen börjar arta sig.
Ja. Spännande.
Mm.
Det händer grejer. Och det händer grejer här också. Och jag hoppas att nästa avsnitt, då kommer vi kunna avslöja allt, gott folk. Så vi vill återigen passa på att tacka alla Patreons. Det har ramlat in ett gäng nya Patreons under förra veckan. Hörrni, stort tack. Några av er har även skrivit till mig personligen på Instagram. Tack till er. Det gör jättemycket att ni går in med era hårt tjänade pengar och hjälper oss att styra upp den här podden. För det är verkligen en grej på gång och jag hoppas nu att från och med måndag så kommer vi kunna avslöja exakt allt. Ja. Det ska avslöjas från och med måndag. Så vi får hålla på det en vecka till. Men som sagt,
ett saftigt avsnitt på måndag med andra ord.
Ja, men det kommer det bli. Det kommer det verkligen bli. Så ni har verkligen någonting att se fram emot. Och det handlar inte bara om det kommer bli ett nytt upplägg också i hur vi kanske gör de här avsnitten med content och så vidare. Så där har ni i alla fall en liten hint. Men stort tack. Kom ihåg att dela podden. Det uppskattas jättemycket. Även om ni inte stöttar oss på Patreon. Den där delningen gör så mycket mer än vad ni tror. För att om vi också växer i topplistorna och får fler lyssnare, det är jätteviktigt för oss. Om ni bara kan hjälpa oss med en delning, säg till en polare, lyssna på MMA-podden, smsa den till dina vänner, dela den på Facebook, få folk att gå in och lyssna, så tackar vi er jättemycket för det. Sebba, nästa vecka då kör vi helt enkelt.
Det gör vi. Jag har en liten input här.
Yes.
Om det ser ut nu så kan man, för det är många som har skrivit, så kan man se Albrektssons match på YouTube på fredag.
Ah, cool.
Då den nu är på prelims, men det kan ju ändras under veckan. Men just nu som det ser ut så ska matchen visas på YouTube, vilket blir då kan alla se den for free.
Har du någon cirka tid på när prelims börjar?
Jag tror den börjar 12. Av det jag har fått nu så börjar det 12 och då borde Kalle gå ungefär 2:30 eventuellt.
Vad är en match 4 eller 5 eller?
Exakt.
Ja.
Men allt kan ändras under veckan. Yes. Men som det ser ut just i dagsläget och det är måndag så är det så.
Ja, men super. Det är ju skitgoda, jättegoda nyheter. Och vi lägger upp, om vi vet mer eller får veta mer, så lägger vi upp det på MMA-poddens Instagram och du på Twitter också.
Yes.
Yes. Grymt! Tack så jättemycket! Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!